Värvet görs i samarbete med Acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Inte en enda fråga om hur det är att vara kvinna. Inte en enda fråga om, du vet, jag blir fullt respekterad, jag blir fullt accepterad för att jag är rappare.
Värvet. 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 Värvet.
När artister slår igenom stort och fort kan man ibland känna att de själva är lite överrumplade av uppmärksamheten, kanske tappar fotfästet och har lite svårt att veta vad de ska göra med sin nya plattform. Den känslan är helt frånvarande med Silvana Imam. När hon gick upp på scen under en antirasistdemonstration i Stockholmsförorten Kärrtorp för snart 3 år sedan började en resa för en av de mest självklara artister vi har i Sverige idag. Och det är precis som hon vetat exakt hela tiden vad det är hon vill säga och förmedla med sitt konstnärskap. Lika självklar som hon är på scen, lika självklar verkar hon vara i studio när hon skapar sin musik ihop med sina producenter. Om det ska vi prata, hur kommer beatsen och texten till liv, men också om att slå igenom snabbt och hur man gör när man inte orkar längre. Jag gjorde 2 intervjuer med Silvana, ibland refererar jag till den andra. Det ska sägas också att veckans avsnitt inte spelades in i Vällingby. Ljudet är lite annorlunda, jag har knarriga stolar. Det kommer ni att höra, men jag hoppas att det inte stör för mycket. Ja, nog om det här. Det här är avsnitt 233 med Silvana Imam som gäst. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag är Kristoffer Triumf. Varsågoda.
Säg till spriten att jag saknar det. Säg till bäcknen komma hem till mig. Säg till mitt ex att jag saknar Buzz. Säg till prästen att jag åkte fast. Säg till Stockholm inget rädda mig. Säg till din son och passa sig. Säg till din dotter och skydda sig. Och säg till folket och hylla mig. Säg till pengar och regna ner. Säg till sommaren att den är sen. Säg till Beyoncé jag vill ha henne. Se till Big Gates i med pengarna.
Tänd alla ljus och alla vårdar och kan ge mig all. Hänga på sin tid och en massa chack. Feta kossar, ny bil och en nöjespark. Så jag lever mitt liv, motherfucker. Tänd alla ljus och alla vårdar och kan ge mig all. Hänga på sin tid och en massa chack. Feta kossar, ny bil och en nöjespark. Så jag lever mitt liv, motherfucker.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är på en bra plats här, i livet i allmänhet, förutom att jag har PMS. Och det gör ju allting lite svårare.
Mm. Hur länge har man PMS?
Det är olika från person till, från kvinna till kvinna. Men jag brukar ha det i kanske 4 dagar. Så.
Kommer då menstruationen som...
Och vissa har ju inte PMS. Det är ju, det har, för mig har det kommit med liksom åldern.
All right. Är det då härligt när mensen kommer?
Ja,
okay.
Det är en befrielse.
Mm. För det här är värre än...
Ja, absolut. Okay. Ja, det är inget problem att ha. Inte för mig i alla fall att ha mens.
Mm. Cool. Ja, det är lite nya ljud. Vi är närmare trafiken här.
Och att det är lite sommarljud. Så här.
Ja.
Motorcykeln. Mm. Ja.
Någon gubbe som kör förbi på sin 40-årskris Harley.
Någon jävla man.
Ja.
Ja.
Men du, jag funderade på det för vi... nu är vi i Bromma. Förra gången vi gjorde intervju var vi i Vällingby.
Mm.
Hur, för Vällingby har vi sladdning för dig.
Ja, det har absolut. Det är lite så här villaområden i allmänhet är ganska laddat för mig. För att jag har inte så jättebra känsla för villaområden. Det känns så instängt och så här, normativa familjer som bor fast som egentligen typ mår dåligt allihopa. Kanske inte, jag vet inte. Men jag vet inte, jag har inte en jättebra känsla. Jag har aldrig bott i en villa. Det kanske är det också. Att jag kanske vill bo i en villa. Jag vet inte.
Är det en förmildrande omständighet om jag rättar dig lite och säger att du var faktiskt i ett radhus? Eller kanske gör det hela värre?
Nej, absolut inte värre. Men jag tror att det är samma sak. Mm.
Nu är vi i Bromma.
Mm.
Har det en annan liksom, laddning för dig?
Nej, alltså, jag har ingen relation till Bromma. Inte så. Jag har aldrig liksom hängt här eller varit här.
Jag har inte spelat basket mot Alvik?
Jo, det har jag gjort. Men då har vi åkt till alltså den här hallen. Vad heter den?
Salk.
Nej. Jag kommer inte ens ihåg vad den hette. Men då såg jag bara baskethallen och det är ju alltid fett.
Mm.
Men, eller sporthallen. Men nej, inte att jag har... Det är inte en så här dålig känsla.
Hur är det där med... För det märker jag ju... När min son testade fotboll lite...
Mm.
Då var det så otroligt många barn. Men det var ju lite roligt med Brommapojkarna, för det är en så otroligt stor klubb. Mm. Så att det är verkligen liksom upptagningsområdet. Där kommer människor från alla så här samhällsskikt och lager och geografiska platser också.
Mm.
Är det likadant med basketen?
Ja, alltså, eller där jag spelade i Järfälla basket så var det väldigt blandat. Så ja, ja på den frågan. Men jag vet inte hur det är. Det är klart att när vi mötte till exempel Alvik så var det med ganska liksom inte så jätteblandat. Det var det inte. Men jag tror att det kan bero på andra saker också. Att vissa kanske inte liksom... Att samhället inte främjar att invandrare ska engagera sig i sport lika mycket. Att föräldrarna inte... tror att det kan bero på det också. Inte att det inte bor liksom, invandrare i de här områden. Men det kanske inte gör så mycket. Vet du?
Just i Äppelviken där vi sitter nu.
Det tror jag inte, va?
Otroligt vitt.
Ja.
Jag har berättat det förut, men jag har en kompis som bodde... en bit längre in i Bromma här i liksom Ålsten-ish. Mm. När hans son var typ 5, då fick de börja åka till Kista galleria och handla för att han skulle se människor av annan hudfärg, för att de märkte att han började bli rädd för människor som inte var kritvita.
Ja, du ser.
Mm. Så det här är ganska segregerat.
Mm.
Du, förra gången vi träffades, det var bara några dagar sedan.
Mm.
Men jag var lite nervös och hade liksom av oklara anledning inte riktigt gjort min så här hemläxa i att skriva frågorna i rätt ordning och sådär. Så jag kände mig lite oproffsig då. Mm. Därför var det skönt när du också ville göra om den. Men varför ville du göra om?
För att jag var väldigt stressad den dagen. Jag hade inte ätit. Jag var inte där liksom i tanken.
Du hade lite lågt blodsocker kanske?
Mm. Jag drack kaffe och började så här, kände att jag skakade. Det är ju inte bra.
Tur att kaffet är slut här.
Mm, exakt.
Mm. För att jag tänkte också att det kanske var, även om du, nu är ju du medievan.
Jag tror det, eller jag vet inte. Jag har liksom inte haft så här, eller fått mediaträning. Det har jag inte heller velat. Men jo, jag är nog ganska van vid media, absolut. Men ja.
För du verkar...
Jag är inte så polerad.
Men du framstår alltid som väldigt här och nu och öppen och glad och ja.
Jo. Eller
glad ska jag inte säga, tillmötesgående.
Mm. Jo, men det. Ja, men det är ju viktigt att vara, tänker jag. Jag menar, jag är ju här för min egen skull också. Det är inte...
Nej,
vi gör ju, det är ett samarbete det här. Det är ett samspel. Jag kan ju inte sitta här och... Du fattar.
Det här med att bli intervjuad. Mm. Alltså, du har ju varit i mediefokus i typ drygt två, någonstans mellan 2-3 år.
Mm.
Hur har den resan varit för dig?
Ja, alltså... Det har ju inte varit en så här harmonisk och rak väg. Absolut inte. Jag har haft mina shares av så här utbrott på journalister. Men jag tänker så här, de frågorna som jag fick i början var jag väldigt... De ville jag inte svara på. Det fanns liksom ingen anledning för mig att svara på vad är feminism? Varför rappar du? Du är kvinna. Hur ser det ut i musikbranschen? Varför? Jag var väldigt så här... Jag värjde mig mot de frågorna. Ville inte svara. Tills jag lite så här kände att okej, jag får vara den sista lesbiska rapparen. Och då besvarar jag alla de här frågorna så att kommande generation inte behöver svara på de frågorna. Och lite så här började äga de frågorna. Inte liksom att inte kände att de tog koll på mig eller så. Eller det är där jag är nu, men det är fortfarande en otroligt så här speciell situation att sitta och bli intervjuad. Det är det ju.
Ja, det är ju någonting man måste, det är en premiss som man måste gå med på, annars blir det jävligt jobbigt.
Mm, eller?
Jo, men du måste gå med på det faktum att jag är här för att ställa frågor om.
Absolut, men sen kan man ju vara en artist som inte gör intervjuer också.
Det,
men
man, det kan, en... ja, man kan välja att tacka nej, som Tåström till exempel.
Men ja, precis, jag tänker, och som Kent, men de gjorde ju har gjort jättemånga intervjuer i sin, i början, så är det ju. Så om 10 år kommer jag nog säga nej. Nej, jag vet inte.
Var du på Kent-festen i förra veckan?
Nej, jag var inte där. Jag var någon annanstans. Mm.
Var du bjuden?
Nej.
Inte jag heller. Det var väl en val på slottet. Det blir säkert fler Kent-fester.
Exakt. Mm.
Jag tänkte på en grej som du ofta gör i intervjuer. Du säger att det där har jag aldrig fått prata om förut. Eller den frågan har jag aldrig fått.
Just det. Ja.
Varför gör du det?
Men för det, de gångerna jag sagt det så har jag liksom inte, de frågorna har jag inte fått. Det är bara därför, det är inte för att boosta ditt ego eller så.
Men du, då undrar jag så här, när du då ibland får en originell fråga, vad får du aldrig prata om?
Alltså det som jag har fått prata om, som jag har fått frågor om, eller en typ kanske en gång, men som har vridits, är förvridits då till min nackdel, är och liksom de har pratat om det helt onyanserat, var en intervju jag gjorde i en tidning om mitt nya album och om att jag är så här, okej, så är du materialist nu för att du säger att du har jättemycket skor. Det att det var liksom en så här, hon ville sätta dit mig på något sätt. Och jag var så, det var liksom första intervjun jag gjorde, så jag var väldigt så här tillmötesgående, lite för mycket, utan jag liksom ifrågasatte inte hennes fråga. Och då blev det liksom hela den här intervjun, fick liksom en, stämningen var så här, Silvana har lämnat feminismen, Silvana bryr sig bara om sina skor och har blivit materiell. Det jag känner att jag inte har fått prata om är då den här komplexiteten att vara den jag är. Alltså den jag är, varför tycker jag om silver? Varför tycker jag om smycken och liksom dyra skor? Varför tycker jag om det?
Varför vill du köra en gul Lamborghini?
Exakt. Mm. Varför vill jag köra en gul Lambo? Att samtidigt vara så här vänster i sina åsikter och så här, uppväxt i en vänsterorienterad familj, men ändå tycka om silversmycken. Vad betyder det? Vad innebär det och hur kommer det sig? Det har jag inte fått prata om, utan som hon då, hon vände på det och vred på det och bara så här, okej, då är du så här, då målar jag in dig i det här hörnet.
Ja, och det där är väl intressant, och kanske vi kan ta vid den diskussionen, för att det där är ju någonting som jag tror, ja, jag kan relatera det till det väldigt starkt. För jag är ju också, mitt hjärta sitter också ganska långt till vänster, men jag vill ändå ha en fet bil.
Mm. Ja.
Går det att få ihop?
Ja, alltså jag, som sagt, jag kan bara tala utifrån mig själv, men för mig var det så att jag har alltid, det är en, jag, så här, jag har alltid dragits till rap och rapkultur, och i rapkultur är det väldigt mycket så här, du kommer från ingenting och så vill du ha allting, och det är så här rap life. det är lite så här fattigmanskomplex. Jag tror att jag har haft väldigt mycket fattigmanskomplex, att så här, okej, jag vet att den här Bottega-väskan kommer att den kommer få mig att känna på ett visst sätt, och det är ju, jag menar, det är ju resultatet av ett otroligt kapitalistiskt samhälle, såklart, om vi ska bryta ner det liksom. men jag är ju i det precis som du, precis som vem som helst, så att det är så här, det är inget, det finns liksom inga onda. Jag tror att det är där det kommer ifrån i alla fall, att jag lyssnar på rap och har anammat den kulturen vi liksom, och att det såklart är komplext då, att jag har, jag menar, jag har ju släktingar som flyr Syrien i flyktingbåtar, i de här båtarna som kommer, det är ju Det är ju så otroligt hemskt. Och att jag är där jag är och de är där de är. Det skulle lika gärna kunna vara tvärtom. Men nu är det ju inte så. Så ja.
Men det är... Ja. Men då är frågan, borde vi inte försöka avprogrammera oss från de liksom kapitalistiska krafterna?
Jo, såklart att vi borde göra det. Men det är ju så otroligt svårt när vi alla är ju inne i det. Jag vet inte, man får ju göra det på det bästa sättet som du kan. Du vet att så här, att jag har silver eller jag har kobolt tänder som jag har ibland på mina undertänder i min mun, och det är så här grills då, also known as grills. Det är också ett sätt, det är också så här ett rap sätt att visa sig, okej, I made it. Precis som det är väldigt mycket amerikansk kultur som vi anammar, och det är svårt att inte, när våra idoler liksom, eller när mina idoler är så. Sen så är det också så här, jag driver en kamp, jag driver min kamp, jag kan inte driva allt. Alltså om jag ska, du vet, jag kan inte ta alla kamper, det funkar inte, då kommer jag gå under. Jag tänker att jag gör det jag kan och sen så får det utvecklas i den riktningen som är bra, som känns bra för mig. Det blir också så här, jag vet inte om, ja men om män ifrågasätter sig själva, om de får den frågan, alltså manliga artister, att säga okej, hur förhåller du dig till materialism, eller hur förhåller du dig till det här? Många män gör ju ingenting för någonting, för någon slags kamp, de bara kör så här. Och då är det ju så här bättre att alltså då sätter vi press på dem istället, än att så här, den enda lesbiska kvinnliga rapparen i Sverige, eller det finns fler, förlåt, var inte så, utan en av de få som finns ska liksom du vet så här, någonstans förväntas ta en viss position. Det är ju alltid så att vi alltid får de frågorna, som i den där intervjun, att säga, okay, men du har blivit så här, varför tycker du så nu? Men jag har inte förändrats, ingenting är förändrat, det är bara att jag är komplex.
Ja, men är det inte det som är lite spännande med dig då, att du både är liksom djupt politisk å ena sidan och å andra sidan även liksom materialist? Det är väl så funkar ju alla.
Ja.
Det var ingen fråga egentligen. Men har du hopp om det då? Känns det som att det finns någon utveckling? För jag menar, om man kollar i miljardärsskiktet i USA, så finns det en väldigt stark sån charity liksom kultur, och som där, ja, vem var det du rappade om? Bill Gates har skänkt bort liksom 99% av sin förmögenhet, fortfarande supermiljardär, men ändå. Tror du att, ja, ser du ljus på framtiden på något sätt när det gäller det?
Alltså, ja och nej. Jag vet inte. Det är som att så här, kommer det kapitalistiska systemet och kommer vi kunna overcome it? Jag vet inte. Det är ihop med de patriarkala strukturerna som upprätthåller allt det här. Jag vet inte. Det är jättesvårt och jag önskar det, men det är så otroligt många led som behöver förändring, och ja, det är så mycket som behöver göras och så många som behöver avsäga sig sin plats och avsäga sig sina saker. Jag hoppas det, jag vet inte. Ja. Svår fråga.
Om vi tar det tillbaka lite grann då, vi nämnde det förut att din, liksom, din karriär har gått så otroligt snabbt när man ser den utifrån. Ja, det är typ 3 år sedan som du var med på Kärrtorps demonstration.
Typ 2,5 år.
2,5 år. Mm. Ja. Ja, det har gått otroligt snabbt.
Alltså, egentligen det som har gått snabbt är det med mediauppvakningen, eller man ska säga. Mm. Men jag har ju skrivit och gjort musik sen jag var 24 kanske. Mm. Men inte på heltid, så ja.
Men även i det perspektivet så är det ju inte svin längre.
Nej, men det är sant. Det är
fast
sant.
Sen vet jag att du skrev liksom som barn också. Men,
men det gör ju väl väldigt många.
Ja, men jag tror man har lite... Ja, fast ja, det tror jag
tror det är många som gör musik med små och skriver. Kanske. Och så här, tror du inte? Det är den uppfattningen jag har av mina fellow musicians.
Mm. Ja, men du har säkert rätt. Jo, men det var lite det jag tänker att... Jag tror att man har mycket gratis om man har gjort det i alla fall. Mm. Än om man, som jag, kommer på att man ska bli popstjärna när man är 42.
Ja, just det. Mm.
Nej, det har inte kommit på.
Det ska bli jättekul att höra.
Ja, vi får se om vi får göra det. Men vad liksom... Man kan väl ändå säga att du har haft väldigt stor framgång under de här åren?
Ja, det har jag.
Vad har framgången inneburit för dig personligen?
Alltså hela mitt liv har ju förändrats. Sen jag träffade Babak och som driver RMH. Så har... Men det enda, jag har skaffat en flickvän som också gör musik. Jag kan försörja mig själv på min musik. Så att egentligen allting. Det är som att jag lever ett helt nytt liv från det. Det är som att jag inte lever. Det är som att jag verkligen lever det livet som jag ska leva. För det var de drömmarna jag hade när jag var 7 år. Men det är också som att jag absolut inte lever det livet som jag egentligen skulle, för att jag pluggade psykologi och engelska och gjorde en massa. Jag skulle bli något annat. Jag spelade basket, så jag skulle bli basketspelare. Jag skulle spela i WNBA, men så blev jag mitt... Ja, men jag lever mitt sanna jag. Jag ser likadan ut också, exakt. Jag har likadana kläder likadana kläder som när jag hade när jag var 7 år. Bombajacka, tracksuits, gympaskor. det är ingen skillnad. Jag är bara lite äldre. Mm.
Men den där liksom omvägen du tog då via studierna, känns det som att det var liksom ett hinder egentligen för...
Alltså nej, för att jag är väldigt glad att jag inte släppte musik när jag pluggade, och att jag inte... Jag skulle inte rekommendera någon nästan att göra det. Jag vet inte, jag var väldigt... Det är otroligt... man måste... Jag vet inte, det är en sån här mognad att förstå hur hela musikbranschen fungerar, att förstå vad media betyder och vad den spelar för roll i ens karriär, och vad det är otroligt mycket du ska ha koll på som jag inte hade när jag läste på universitetet. Så att,
men hade du inte fått den kollen bara tidigare då?
Jag vet inte. Men jag tror också att jag behövde plugga. För då fick jag också utrymme att göra musik för skojs skull. Nu är det klart att det fortfarande är för skojs skull, men det är också ett jobb. Så att alltså jag ångrar inte att jag har pluggat så.
Vad lärde du dig egentligen av dina psykologistudier?
Det jag lärde mig var... Alltså, jag har alltid varit intresserad av beteenden och vad som driver folk att göra olika saker, och mig själv att driva, eller vad som driver mig. Och så egentligen så lärde jag mig, alltså så här, jag kan inte säga att jag lärde mig om folks beteenden, för det har jag lärt mig i verkliga livet och kunnat, men jag har lärt mig att analysera de beteendena. Så min analytiska förmåga har breddats, eller så här fått, vad ska man säga, blivit, jag har fått backning av de här av olika teorier, fast egentligen så kanske jag skulle ha lärt mig lika mycket, men utan att plugga, för att jag har varit med om så mycket av olika människor och vad, ja. Ja. Så jag tror, jag vet inte. Det jag bär med mig idag är alla mina så här erfarenheter från så här real life.
Mm.
Och också hur så här skolan och den institutionen fungerar.
Bra.
Bra och dåligt.
Okej.
Mm.
Vad är dåligt?
Men det dåliga var, tyckte jag, på min institution var att det inte så här, det fanns en kurs jag gick som ett genuspsykologi. Och för mig var det så här jätteenkelt. Alla de här, det var otroligt lätt. Men så fort jag ifrågasatte läraren så, och så här kritiserade litteraturen, så jag fick liksom ingen gehör för det. Det var inte, hon var inte alls mottaglig för kritik. Så ja, det är ju inte bra att vissa människor, och det betyder ju så här, okay, vissa människor är inte mottagliga för kritik, och vissa människor ska alltså inte vara lärare, absolut inte på universitetet, ja, där det är liksom där du uppmuntras till eget tänk.
Mm.
Ja, så att det var så här, okej, okay, det är så här funkar för vissa, och det är ju inget bra.
Har du haft några bra lärare, om man säger, du gick 12 år i skola och gymnasium, och sen postgymnasium typ 6 år kanske på universitetet.
Ja. Jag hade bra lärare. Jag har haft bra lärare i omgångar, absolut. Jag hade en lärare i sexan som hette Inger. hon var faktiskt den första som så här, vi skulle skriva. Varje måndag så skrev vi dagbok om så här vad vi har gjort i helgen. Så då skrev jag en måndag så här, vi tittade på Miss Universe hemma. Och den som vann var, jag minns inte vilket land det var, Miss Rala. Ja, hon var vacker. Det var bra att hon vann, typ så. Och då så kommenterade Inger på varje dagboksinlägg. Och så fick vi tillbaka dem på torsdag när det var. Och då hade hon kommenterat så här, aha, vad är Miss Universe för tävling och varför behövs den? Varför görs det en sån tävling? Hur kan man tävla i vem som är vackrast? Vem är vacker? Vem är det som bestämmer bilden? Det, i förenklade termer såklart. Och det var min första lärare som så här pratade om feminism. Så hon var väldigt bra.
Big up till Inger.
Exakt, ja. Inger Olsson.
Jobbar hon fortfarande, tror jag?
Nej, jag har faktiskt lite kontakt med henne. Okay. Det har jag. Hon jobbar inte, nej. Och sen har jag haft, jag har haft några bra, några fler, men jag kommer inte på dem nu faktiskt.
Jag funderar lite grann på när man läser psykologi, hur är det, hur ligger liksom Maslow, hur står han till idag? Alltså, vad är hans status?
Det är någonting, det är precis som Pavlov och alla de här. Det är, du läser om dem, men det är mer så här, det här var vad de sa och sen så utvecklades de teorierna och nu har de teorierna utvecklats till det här, eller som Freud också. Det är liksom ingenting som det, du läser det ur vad som var viktigt då för dem att säga och vad de grundade, och sen så har det ju utvecklats massa. Nya studier.
Så Maslows behovstrappa är inte längre i ropet.
Men det har ju utvecklats väldigt mycket. Det finns nya teorierna har utvecklats precis som Freuds. De var inte relevanta för mig, för att det var så här, ja, okej, ni har gjort det, men nu är det så här.
För jag funderade på, du sa så här att du var nyfiken på psykologi för att du ville förstå mekanismerna som driver dig.
Mm.
Och då funderade jag på ifall jag på något sätt kunde skohorna in Maslow här.
Och hans... Om du kan göra det?
Ja, om vi kan prata om din liksom drivkraft kontra Maslow. Enligt behovstrappan då, så är ju de grundläggande behoven är de basala, med mat och kläder och tak över huvudet. Och sen har vi tryggheten och kärlek och gemenskap och sen uppskattning och sist självförverkligande.
Mm.
Men det känns ju som att du då, sedan du hamnade på RMH, håller på och jobbar här på femte trappan.
Ja.
Med självförverkligande.
Absolut. Ja, jag har behoven, jag har de andra behoven täckta.
Det är ju fantastiskt.
Är det bara det du vill?
Ja, jag antar det.
Ja. Det finns ju inte så mycket. Jag har ju mat och tak över huvudet. Jag har kläder. Självförverkligande och... Ja, men med allt vad det innebär, det finns ju, den är ju, det är väldigt komplex det också. Vad betyder det? Att, vad är det jag vill själv förverkliga? Så jag, nummer ett så är jag artist, och vi artister är helt knäppa egentligen. Vi är ju sånt konstigt behov av att stå på en scen och liksom vill att folk ska sjunga med i våra låtar. Vad fan är det för något? Vad är det för så här stort ekobehov? Det är ju... får ifrågasätta, jag ifrågasätter den delen väldigt mycket också. Och, men jag vet ju också vad det innebär för väldigt många att komma på. Jag vet hur det var för mig att gå på spelningar och sjunga med, att känna den gemenskapen. Så att det är ju inte bara liksom, det handlar ju inte bara om mig, fastän det handlar om mig, om du förstår vad jag menar. Mm.
Men vilken var din första stora konsertupplevelse då?
Det var, får jag säga, jo, men det var Exhibit på Kina Teatern 97, tror jag att det var. Jag var där med min syster, stora syster. Vi hade precis kommit hem från New York, så jag hade på mig en jättestor fina jacka som jag har kvar idag och använder. Återigen, jag ser likadan ut som jag gjorde när jag var liten. Så hade jag på så här, ja, med fila skor och mössa. Allt var så här jätte oversized. Och så kom jag ihåg att vi hade sittplatser. Det var, alla skulle sitta. Det var i Kina Teatern om ni har varit där. Nu har inte jag varit där på ett tag. De kanske har byggt om. Men då var det i alla fall att man skulle sitta. Och så då när han kommer in på scen, så bara så här... Ja, du vet, min syster tittar på mig och bara, vart fan är Silvana? Då har jag sprungit fram. Jag får så här, jag blir helt så här överexalterad, så jag springer fram till scenen och står så här precis liksom där man ska gå upp och bara, wow, fan fett, du vet, skriker och vad fan, du är min idol, du vet, alla de här låtarna. Så då efter mig så följde väldigt många. Så det stod en bunt av människor som inte, som hade flytt sina platser för att det var så fett. Ja, så det är min första.
Men du, det här med bekräftelsebehov.
Mm.
För att du sa så här att redan innan du började med psykologistudierna så var du nyfiken på dina liksom din drivkraft. Eller? Mm. Ja,
inte drivkraft, den vet jag. Eller liksom, den är inte så mycket och den finns där. Men rent mitt så här, beteenden och hur jag beter mig. Men absolut, jag är intresserad av min drivkraft också. Men inte att jag tänkte på det sen. Nu ska jag, vad betyder min drivkraft?
Men bekräftelsebehovet är inte centralt för dig?
Men alltså, det är inte det för alla. Det är ingenting jag tänker på, men det är klart att jag har ett otroligt stort bekräftelsebehov. Men vem har inte det?
Jag vet inte. Jag hoppas att det finns människor som är, som har liksom något slags behovs, bekräftelsebehovsnirvana.
Som inte behöver bli, alltså det innebär att bli bekräftad. Att bli bekräftad som liten, jag älskar dig. Att bli bekräftad som stor, jag älskar dig, så här, av sin partner eller... Man kanske har flera partners, jag vet inte. Det finns ju... Jag tror inte att vi någonsin mättas.
Skulle du, om du befann dig på en öde ö, där det bara är du,
okay,
skulle du skriva musiken då? Den kommer aldrig nå någon annan människa.
Absolut. Ja. Det är mitt sätt att... Det är mitt... Alltså så här, om jag inte gjorde musik, jag är lycklig nu. Jag är lycklig när jag får göra musik, när jag liksom får saker och ting på papper, när jag får ner det, när jag kan höra, när jag kan lyssna på mina egna låtar. Det fyller mig med, och jag skulle nog säga att jag var väldigt frustrerad innan jag ens började. Ja, men innan jag började göra musik jag var väldigt ofta missförstådd och jag fick liksom inte uttryck för mina, för mig själv och den jag var. Nu är det verkligen som att så här, okej, det, jag är den jag är och det här är den musiken och att folk uppskattar den också, det är ju, det är ju den finaste gåvan av, som jag aldrig någonsin trodde skulle hända egentligen. Det är så otroligt stort.
Mm.
Men ja, jag vet inte om jag skulle, det skulle ju vara lite jobbigt om ingen uppskattade musiken, såklart. Men jag skulle fortsätta skriva och göra musik, absolut.
Men när du snickrade det här sångbås där hemma i ja, din lägenhet för 4-5 år sedan.
Ja.
Tänkte du då att det här ska ut och det är det som betyder någonting?
Jag tänkte att det ska ut, men jag tänkte inte att att mottagaren kommer avgöra min känsla för musiken. Det har jag aldrig tänkt heller. Jag tänkte bara, det här måste komma ut. Jag har det här inom mig. Så länge det når, det bara måste ut. Det måste vara på streamingtjänster. Det bara måste ut.
Vilken härlig känsla. Går du liksom fortfarande igång på liksom, att lyssna på din egen musik?
Ja. Ja, jättemycket. Jo, absolut. Ja. Det gör jag liksom, så jag behöver nu under processen med albumet, så lyssnade jag bara på det vi gjorde för att så här, hitta fel och förändra de felen. Jag var väldigt inne i, det var under 5 månader vi gjorde Naturkraft. Då lyssnade jag bara på de låtarna och så här, lyssnade på nya beats och, men jag menar, det är klart att jag kanske inte lyssnar på mina gamla grejer. Det är inte så jätteintressant för mig just nu.
Men när du ska ut och spela, måste du lyssna på grejerna då för att komma ihåg?
Nej, texterna sitter i benmärgen. Men samtidigt, nu när jag svarade på den här frågan, så insåg jag också så här, fan, jag blir lätt uttråkad. Blir lätt trött på min egen musik också, såklart. Nu lät jag som att jag bara lyssnar på min egen musik och så här, bara diggar det. Jag älskar min musik, men jag blir lätt uttråkad och bara orkar inte lyssna.
Du hade lurar i, inte i öronen när du kom, men de satt i telefonen. Vad hade du lyssnat på då?
Då lyssnade jag på en snubbe som heter Jamaica. En låt som heter Double Cup.
Okej.
Okay. Lyssnade på den på vägen hit.
Mm. Bra, eller?
Jättebra.
Du, jag frågade dig om din framgång. Hur har du med liksom prestationsångest?
Jag vet inte. Innan jag skulle släppa mitt album då, Naturkraft, så var jag väldigt jag kände så här, okej. Okay, klart att jag kände en press på mig att det här måste vara bra. Och fick lite så här, shit, tänk om mina lyssnare inte känner albumet eller om de inte riktigt så här diggar det. Klart att det var en jobbig, det tänkte jag på lite och vart så här, hoppas att det inte blir så. Men jag var så pass nöjd under hela processen att de tankarna upptog inte alls mig. Vet inte. Jag tänker så här, när jag vann guldmicken på Petri Guld för årets liveartist och skulle ut på turné igen på Naturkraft, på min stormturné då, för det här albumet, då var jag lite så här, shit, nu, då hade jag ingenting att bevisa när jag gjorde mina gamla liksom spelningar för mina 2 EPS. Men nu så hade jag så otroligt mycket att bevisa. Och då kände jag lite prestation. Så jag sa, okej, absolut, skivan har fått ett fint mottagande. Men jag har också fått ett livepris för året. Så jag har alltså korats i Sveriges bästa liveartist. Jag kan liksom inte... Nu har jag allt att förlora. Så där kände jag, det kände jag mer prestationsångest över. Men Det har gått bra. Jag avslutade den på Gröna Lund och det var kul.
Mm, det såg otroligt fett ut. Jag såg lite bilder därifrån.
Ja, det är min mäktigaste spelning hittills. Jag lever fortfarande kvar där.
Mm, vad härligt.
Ja, så att...
När jag läser på om dig så låter det lite grann som att du krisade förra året.
Mm.
Gick du in i väggen?
Nej, men jag kraschade. Om jag skulle gå in i väggen, att gå in i väggen innebär ju... Jag tror att det är mycket hårdare. Att så här, då, jag vet inte om du kan repa dig så pass fort som jag ändå repade mig. Jag kraschade. Jag orkade inte. Ja, det var i somras som jag kände... att då hade jag turnerat hela året och samtidigt som jag hade turnerat hade jag spelat in ny musik. Jag hade gjort intervjuer, du vet, det var inget som, det tog aldrig stopp. Jag hade också, det var också då jag hade jobbat i, hur länge var det då? 1,5 år, 2 år utan, du vet, alltså jobbat varje dag i 2 år. Så jag kände att, jag vet inte, det var bara så här, wow. Jag tog inte... Det nådde sin gräns. Alltså jag kan inte göra 3 saker samtidigt. Musik, turnera och intervjuer. Jag måste ta en paus. Jag orkar inte. Så jag hade liksom, jag var väldigt uppe i mig själv hela tiden. Jag var uppe i min mobil och jag var inte närvarande varken för min flickvän eller min familj eller mina vänner. Du vet, de hade inte träffat mig på... Jag hade inte ens tid att träffa mina vänner. Jag hade inte ens tid att diska. Det är så här, jag hade inte tid för något.
Mm.
Och det gick bra. Men fram tills att jag bara, wow, jag vill inte. Det går inte. Jag kan inte leva så här.
Mm.
Ja.
Var det någon slags depression?
Ja, men det var en riktad depression. Jag visste vad det berodde på. Det var inte bara så här, shit, jag vet inte vad det här är. Det var så här, okej, jag orkar inte svara på fler frågor. Jag orkar inte. Och att studion, jag är helt oinspirerad. Vadå musik? Det var bara så här, nej, jag vill inte.
Mm.
Så att i den, ja men om man, jag vet inte, depression. Jag har varit liksom deprimerad. Det var när jag var, ja men när jag kom hem från New York, då var det så här oriktat, då visste inte jag var det var jag var ledsen över. Den höll i sig typ så här 1 år. Så den här gången var det väldigt riktat, och så fort jag slutade med allt det här, det vill säga så fort jag inte gjorde några intervjuer, inte gick till studion, började träffa min familj, mina vänner, tid till min flickvän, då liksom, då började jag må bättre bara, och då fick jag också tid att reflektera att de här 2 åren, men precis som du säger, det har gått fort, absolut. Jag har gjort otroligt mycket, jag har jobbat väldigt mycket, och då fick jag tid att reflektera.
Mm.
Jag hade inte liksom gjort det, jag hade bara sagt okej, nu kör vi, och jag hade haft kul också under tiden. Alltså jag vill ju jobba, jag älskar att jobba, jag är fan arbetsnarkoman, men måste rå om sig själv också.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, det är klart. Mm. Men fick du stöd från liksom människorna kring dig?
Mm, ja, det fick jag. Alla runt omkring mig, min PR, min manager, alla var så, alltså du behöver inte, nu sätter vi stopp, du behöver inte göra någonting, du behöver inte ens. Jag hade några spelningar kvar på min sommarturné. Och de var verkligen så här, så du, vi tar en dag i taget, vi skulle kunna avboka alla nu, eller så här, tar vi en dag i taget, du bestämmer. Och jag var bara så här, okej, men vi tar en dag i taget och så får vi se hur jag känner den dagen då jag har spelning, om jag vill spela eller inte. Så att det var väldigt fritt för mig att välja.
Gjorde du dem?
Jag gjorde dem, ja. Det var inte så jättemånga kvar heller, och men för mig är det också, jag vill inte ta bort det som gör mig glad. Det gör mig glad att stå på scen. Och det som hade hänt var att jag inte kunde känna det längre. Men det var för att vi hade massa andra saker som så här störde min känsla och upplevelse av att stå på scen. Men när vi tog bort dem och jag bara fick göra de här spelningen, då var det så här, men jag älskar ju att göra det här. Jag fick tillbaka den känslan. Mm. Så jag tror för mig skulle det vara väldigt hårt att bara sluta med allting. Den här superhjältemanteln som jag hade tagit på mig, att det var också den som, du vet, jag blev bilden av mig själv lite så. Mm. Och det var det som gjorde att jag inte heller, jag visste inte vad som var jag längre. Jag blev andras förväntningar, jag kände att jag inte fick plats, lite så. Och det som gjorde, och då var jag lite så orolig för så, okay, men då började jag tänka på så, okay, vad kommer folk tycka om den här musiken och den här musiken. Det var alla de här tankarna, du vet, vad kommer folk tycka om den här låten som jag släpper som heter Knark, vad kommer folk tycka om Tända alla ljus som är en låt om begär och sex som inte har liksom samma så här, feministiska politiska anthem som svär på min mamma. Att jag blev så här orolig för det. Hur skulle folk motta det? Och det var alla de tankarna som då motbevisades när jag väl släppte dem. Och också när jag jobbade på Naturkraft i albumet, att jag bestämde mig för att verkligen göra, att inte tänka på det. Att de här, att inte bli bilden av mig själv, att säga det här, ni får mig nu, ni får någonting annat, ni får hela bilden, ni får Silvana som älskar silver, ni får Silvana som är supervänster, superfeminist, superantipatriarkad, ni får allting, nu får vi se hur ni mottar mig, så det här är jag. Och jag gick in med de tankarna, kunde jag gå in med för att jag tog en paus och för att jag kraschade. Och jag är bara så jävla glad att folk tycker om och lyssnar på Naturkraft. Det är verkligen så här, wow, jag fick det motbevisat för mig att folk bara tyckte om mig för en viss roll, att det faktiskt är hela jag. Så jag älskar mina änglar, mina lyssnare, men på riktigt, det var en tuff period, men ja. Mm. Nu har jag vill visa en nyanserad bild, för att det är vad alla människor är, nyanserade. Det finns inte en, ja du vet. Så det var skönt att få det motbevisat.
Mm. Har du nu i din telefon eller så, alltså, har du idéer för nästa grej?
Ja, absolut.
Då funderar jag lite grann på, jag har liknat det förut vid liksom, om en skapande är en lök där man på något sätt kommer närmare en kärna. Känner du att det är så för dig?
Wow. Jag skulle inte säga att det är så här min kärna är också de två första EP-sarna jag gjorde, absolut. Säger man EP-sar?
Mm, det tycker jag. Mm.
Ja, men jag skulle mer vilja likna det som att det finns olika sidor av en och att alla utgör en helhet. Att det inte är så här, okej, mitt femte album kommer att vara det, the realest album. Absolut, det tror jag inte. Naturkraft är väldigt, det skulle jag säga, lökens kärna. Sen så kommer jag bygga på det med lökens, vad ska man säga? Ja, men förstår du, alla delar utgör en helhet.
Mm. Mm. Det blir mer lök bara.
Exakt. Lökigt.
Ja. Den musik som du rappar över har alltid låtit så jävla bra.
Tack.
Ja, men tack själv. Ja, jag som tack. Ska tacka.
Tack. Nej. Och, varsågod.
Hur liksom, kan du berätta om den processen? Alltså, hur ser det ut?
Det har sett olika ut varje gång faktiskt. Men jag jobbar nära med min producent som heter Nish. Och så har jag andra producenter som jag jobbar med. Carl och Felix har gjort några beats på Naturkraft. De har gjort Power Ranger och så. Så jag har David också som gjorde Sett henne. Så att det är ett par producenter som jag jobbar med. Liksom. Men hur börjar det? De spelar... Min process med Nils är att så här, okay, vi sitter och pratar om koncept. Jag jobbar väldigt konceptuellt kring allting jag gör, vare sig det är videos, covers eller låtar. Allt måste komma från ett konceptuellt tänk och en helhetsbild. Så då sitter jag och pratar med Nils om så här, okay, men jag känner att jag vill skriva om det här, jag vill skriva om Syrien, jag vill skriva om, jag spelar upp en låt för honom som betyder mycket för mig. Jag kommer ihåg att jag spelade upp den här låten Sting med A Desert Rose, för den låten hade jag, där har han en arabisk kvinna som sjunger i refrängen, jag kommer inte ihåg, jag vet inte vad hon heter faktiskt, det är därför inte, men den lyssnade jag väldigt mycket på när jag var i Syrien sista gången. Så den är så här kopplad till Syrien och att det är en arabisk. Du vet att så här, okay, då ställer han följdfrågor. Okej, okay, men är det de här ljuden du gillar? Och jag säger okej, okay, ja, det är de ljuden, fast det är också den här känslan. Jag pratar mer utifrån en känsla.
Men i det här skedet har du...
finns inte biten.
Då finns inte texten heller?
Nej, eller ibland. Mm. Men nej, inte alltid. Det finns alltid... Alltså jag har aldrig skrivit en hel text på ett beat som inte finns. Nej. Eller de jag har jobbat med liksom. Men nej, men så då pratar vi vad låten ska handla om och sen så görs beatet lite ut efter det och sen så ändå så otroligt så här, första utkastet, det låter ju aldrig som första utkastet. På det här albumet tog vi också in Jakob Myllrad som är kompositör, så han har skrivit, han skrev, du vet, han jobbade med symfoniorkester, så han har tagit in en symfoniorkester och jobbade med Adolf Fredriks ungdomskör på både introt och skivan och på Varma gator som då Jakob hade skrivit musiken till. Så att det är liksom det är som ett, det börjar med mig. Och sen så går det till Nils eller så går det till, ja, men en annan som jag också jobbar med, Leslie, kanske går till honom. Och så formar vi en helhet på något sätt.
Det låter som en ganska så här, tid... Alltså det...
Ja, det är tidskrävande. Eller att så här, Måns jobbade vi också mycket med, Nils bror. Och då satt vi... Okej, om man tar så här konkret. Då satt jag i soffan och så satt Måns med en gitarr. En bas. Och så sitter Nils vid datorn och spelar in basen. Och sen så får jag lyssna på basen och bara okej, okay, ja, det här var fett. Sen så kanske de bara okej, okay, men ska vi inte ha det här? Och så säger jag jo, och sen kan vi ha det här. Och så byggs bitet utifrån allas liksom idéer och tankar. Och sen utifrån det så bara okej, okay, men det ämnet som vi pratade om förra veckan, att vi vill göra en sån låt, det kan vi lägga på den här låten. Det är en lång process, absolut. Ibland så har jag fått, jag fick, två gånger har jag fått beats. Jo, men så här, det kan också gå till på så sätt att Nils fick ett beat av några producenter som han skickade vidare till mig, och jag kände det beatet på en gång, och så skrev jag Simone. Och Power Ranger skrev jag för att efter att några hade skickat ett färdigt beat till mig. Och det hände inte så jätteofta. Men då hade de skickat ett färdigt beat. Och då hade jag, den texten hade jag på ett annat beat. Så, som jag inte längre ville använda. Så då tog jag den texten och använde på det beatet. Mm. Men allt det här, det är ju som ett så här samspel. Allt, det händer liksom aldrig. Det är ett samspel mellan alla som jag jobbar med.
Det låter helt roligt. Men alltså... Har du hittat ett sammanhang där du kan vara helt osensurerad där? För jag antar att det handlar jättemycket om att man ska våga liksom.
Exakt, och det, jag är mest osensurerad med Nils. Absolut, det är för att vi känner varandra så bra också. Så vi jobbar väldigt, det är väldigt viktigt för mig att så här, där är min kärna. Och sen så kan jag gå till olika producenter och liksom. Men absolut, jag har hittat en plats som är väldigt trygg. Jag och han, vi skämtar ju väldigt mycket också om så här låttexter. Vi kan ju sitta och, som på Imam Cobain till exempel, där jag säger supersmal snopp, det är ju jätteroligt. Alltså det var ett skämt från början som vi bara, med måste ju lägga det här. Eller, ja, så blev det.
Du nämner ju ofta Babak som liksom en viktig person för dig.
Ja.
Är han inblandad också och lyssnar på, alltså är han mer kreativt?
Inte, nej, alltså inte, eller inte i skapandet av musiken, men i allt annat.
Okay.
Så är han väldigt, vad ska man säga, han är med på allt jag gör egentligen. Alltså jag skickar ju låtar och säger så här, okej, okay, så tar han dem vidare. Klart han kommer ju också med, han kommer med idéer. Ja, men, så jag, han är inte med i studion, men allt annat är han med i.
Mm.
Ja, ja, i liksom hur vi ska göra omslag och alltså, vi bollar idéer hela tiden, jag och han.
Hur är det med dina texter då? Har du någon liksom hjälp där?
Alltså ja, absolut. Mm. Inte, alltså, inte kollar, men till exempel, yes, jag har ju skrivit med andra. Det är också speciellt, men det är väldigt, det är kul när någon annan får gå in i ens liksom, försöka, de försöker förstå sig på mig. Till exempel så, okay, till exempel, ja, men Simone, den refrängen, vad jag säger, vad ska hända här? Jag har ingen aning om hur den, hur melodin ska låta. Ja, men då ringde jag Leslie och så åkte jag hem till honom och så här. Så att vi lyssnade och så kom, nynnade han fram en melodi och typ så här, och så sa jag några textrader och så skrev vi den ihop. Alltså det, refrängen, sånt händer, ja absolut.
Mm.
Det är jätteviktigt. Jag tror också att det är så här, det är helt orimligt att en, för mig i alla fall är det så här, tänker jag, att det är orimligt att en artist ska, du vet, skriva melodin, skriva refräng, skriva vers. Det är väldigt, det är otroligt mycket att hålla reda på, och så här, det är ju bara fett om någon annan kan liksom hjälpa till med melodi eller så här, det är ju, det är svårt. Det är enkelt att göra musik, det är klart att det är
hemma då.
Hemma, när jag är hemma.
Ja, men har du någon hjälp av din tjej?
Jaha. Ja, hon har hjälpt mig, men inte att vi har aldrig liksom skrivit ihop. Det har vi inte gjort, nej. Men hon har ju hjälpt mig och så här, hon har hjälpt mig med att förstå musik egentligen. Hon är otroligt så här, hon har, du vet, hon har fått mig att lyssna på andra låtar som jag inte har lyssnat på, till exempel, som jag har inspirerats av. Nu kom jag faktiskt inte på en enda bara för det, men hon har liksom så här öppnat min musikaliska värld mer. Och så är hon och så är otroligt analytisk och ifrågasätter väldigt mycket, så att hon har gett mig jättemycket, ja, men inte i så att vi är i studion. Och vi gjorde ju för sig en låt ihop, men den gjorde vi ju ihop, den här som heter Shh.
Mm. Men det, alltså, det som man slås av när man lyssnar på dig, det är ju att jag tycker liksom inte att jag kan hitta några ljud egentligen som skaver överhuvudtaget.
Är det så?
Ja, jag tycker det känns som att det är liksom, ja, för ibland så kan man, nu kommer jag inte på något bra exempel, men det var någon, jag råkade lyssna på P4, och då var det typ någon så här Tommy Nilsson-låt eller någonting sånt, och så kom det ett gitarrsolo som liksom verkligen inte funkade just här i ljudbilden. Och det där kan man ju känna ibland så här, att men herregud, varför valde ni det här syntljudet? Mm. Ett exempel är ju Miriam Bryants version av Clearups The Only One.
Mm.
Där ligger det ett blås i refrängen som jag tänker så här, varför släppte ni igenom det där? Vi kan lyssna på den helt snabbt.
No surprise, I fall in love with demons.
And you show me a lot. Jag spolar fram lite här.
Aha. Ja. Ja. Men det är ju... du gillar inte det blåset.
Inte det blåset.
Mm, men alltså jag gillar ju inte. Jag gillar otroligt, alltså, nu jag har ingen åsikt om det blåset riktigt, men det är väldigt många ljud som jag inte gillar i så här, i musiken som spelas på radio i allmänhet. Alltså otroligt många, de flesta ljud gillar inte jag. Tycker att det är så här helt, de är inte någonting nyskapande i de ljuden eller det soundet. Jag är inte intresserad av det liksom.
Vem är det som ser till att ditt ljud är så krispigt då? Är det du?
Jag och Nils. Mm. Ja, men Nils är ju massan, Nils är ju producenten. Det ska jag inte liksom säga.
Men
absolut, jag är med och medproducerar vissa, eller mina två förra EPs var jag med och co-producerade, men det här albumet skulle jag ändå säga att Nils har producerat. Så det är han som, det är hans.
Men det händer aldrig att han försöker smyga in ett blås i en refräng och du bara, nej, hör du Nils?
Så du, han vill ju typ så strippa ner allt.
Okay.
Det är ju snarare jag som bara, okej, ska vi inte ha lite mer melodi här? Så här eller mer av det här. Men han är ju väldigt, alltså precis som jag, vi är så himla, allt ska låta helt perfekt hela tiden. Så att det kan ju bli svårt, och, eller det, jag snackar skit, inte alls svårt. Vi vet bara vad vi vill. Han vet vad han vill, jag vet vad jag vill. Mm. Jag vet vad jag, du vet, om det är en låt som jag känner att jag saknar någonting, så vet jag vad det är jag saknar i låten. Jag är väldigt bra på att så här, jag är väldigt bra på att ta in andra människor som kan så här komplettera låten. Till exempel som, ja men typ så här, de här producenterna är bra på det här. Jag jobbade med Amer, en producent i Jome. Han gjorde liksom melodin, han skrev grundbitet till Varma gator som sen Nils då tog och det fortsatte producera på. Så de båda har gjort den låten. Jag är väldigt bra på att så här, sammanföra människor. De flesta låtarna på albumet är det fler producenter involverade. Och det är så jag gillar att jobba. Jag tror inte att jag älskar att jobba med, ja men det är bra att sammankoppla människor bara.
Mm. Hade ni för många spår? Var det låtar ni stekta?
Ja, låtar vi stekta, ja. Mm. Absolut. Men jag kommer släppa dem.
Okay.
På något annat sätt. Men vi håller på att jobba på det. Mm.
Vad är ditt nästa äventyr i studion då?
Nu, ja, men jag har lite grejer så på gång. Men just nu är jag bara fokuserad på den här sommaren ska jag bygga konceptet kring nästa album, och då ska jag turnera. Jag ska inte gå in i studion och göra massa musik just nu. Det är inte jag känner inte för det, för att jag har inte lämnat, jag är inne i Naturkraft. Jag vill liksom inte.
Den kom ju rätt nyligen, så att det är rimligt.
Precis. En månad sen, va? 2 månader.
Ja, det känns som det. Men, och en grej som jag tyckte var coolt var att ni fläskade på så jävligt med reklam. Att det var så här, bara att det stod naturkraft på någon buss. Och man förväntades fatta det. Ja. Jag fattade det.
Ja. På alla taxibilar i Stockholm hade naturkraft.
Mm.
Mm.
Vad tänker
jag
du kring det?
Jag vill spread the word. Jag vill att min musik ska nå så många som möjligt. Alltså det är så jävla fett att så här, någon som jag får det utrymmet. Det är så fett. Och jag tror att det kan inspirera väldigt många, och att det inspirerar väldigt många att bara så här, gör din grej. Jag började ju med, det är en do-it-yourself-anda som jag jobbar med. Bara gör det själv, gör det. Få saker att hända. Jag hoppas att, ja, att det som sagt inspirerar andra att göra. Och sen så har jag ju såklart många samarbetspartner som har fått det här att hända, såklart, som har jobbat omkring mig, men det är så jävla fett bara.
Mm.
Det är så fett att det inte är en liksom gammal gubbe som är på de där reklamerna.
Du berättade att du hade en 3-årsplan.
Ja. Mm. Ja.
Är du precis i skiftet nu? Mellan...
Precis. Ja. För när jag träffade Babak för snart 3 år sedan så då skrev vi då en 3-årsplan, och nu har det gått 3 år och allt är avbockat. Så det är lite det som jag vill göra den här sommaren också, att så här, både liksom nytt koncept kring andra albumet och också bara så här, vad ska jag göra om 3 kommande åren?
Mm. Vad stod det på den förra listan då?
Jag borde ha tagit med mig den idag, men det stod släppa album, det stod turnera, göra Roskilde, göra låt med Ingrosso som Pusha T hoppade på. Det var ju fett. Det stod också, jag hade också sån så här, flytta ihop med min flickvän, åka på semester med min syster, sådana saker. Och ja, med mycket jobbrelaterat såklart, men också lite så här privat liv.
Och allting är
allt.
Check.
Mm. Jag tror att jag hade också så här, bli nominerad, bli Grammys nominerad. Det var min dröm och det ville jag också bli.
Mm.
Så vann jag. Det var fint.
Mm.
Eller det var kul.
Det är fantastiskt.
Mm. Ja.
Tror du på den där, vad heter det? Alltså, power of believing? Nej.
The power of now, menar du?
Ja, jag kanske blandar ihop begreppen, men just det där med att man visualiserar.
Absolut.
Och att då blir det sant.
Det var den boken jag... Du frågade mig om boktips, va?
Mm.
Så gav jag det Eckhart Tolles A New Earth. Jag började läsa zen-buddhism när jag var typ 13. Och där, det handlar väldigt mycket om att så här, ja, med mindfulness och att du kommer att attrahera dina drömmar genom att liksom följa den vägen som ditt hjärta väljer, typ så.
Power of attraction.
The law of attraction.
Law of attraction. Mm. Så. Mm.
Boken heter Power of Now.
Okay.
Mm. Mm, det finns en bok. Mm. Men the law of attraction. Ja, det tror jag, men jag tror också att det beror ju på om du har råd att göra det. Det är ju också så här, det är en klassfråga också. Det kan jag tycka att så här, både zen-buddhism och dem, att det är så här dålig liksom klass, de har ingen klasskoll. Men ja, absolut. Jag har ju råd att tro på mina drömmar.
Mm. Hur ser din nästa, hur kommer din, du har börjat skissa på nästa, antar jag, 3-årsplan?
Ja, det är det jag ska, exakt, det är det jag gör nu. Så det där när du frågade så här, ska jag in i studion i sommar? Jag kommer inte gå in i studion i sommar. Jag kommer skissa på koncept och 3-årsplan.
Mm.
Och turnera.
En sak som jag skulle vilja prata med dig om är att apropå law of attraction.
Mm.
Så ett annat begrepp som har varit jävligt viktigt för mig de senaste tiden när jag har så här uppmärksammats på mitt, eller försökt jobba med mitt sviktande självförtroende, eller min sviktande självkänsla ska jag säga, har ju varit fake it till you make it. Mm. Att jag tänker att jag har pratat ganska mycket om ridning på sistone, att det gör det för mig. För att om jag sätter mig på en, trots att jag är rädd, om jag går upp på en häst, så måste jag på något sätt hitta ett lugn, för annars så känner hästen av det.
Mm.
Och det där tänker jag att det ska spela över i mitt liv i övrigt, att jag ska hitta den självkänslan om jag så att säga fejkar den till jag makear den.
Mm.
Vad betyder fake it till you make it för dig?
Första gången jag ställde mig på en scen var min kompis Elins bar som hon hade på Söder som hette Högkvarteret. Hon var så här, jag hade gjort ett par låtar. Hon bara, men du kan ju ha releasefest för din EP hos oss. Och jag bara, men absolut, jag hade liksom inte stått på, kanske hade uppträtt 2-3 gånger innan på väldigt små events. Men då, jag kommer ihåg efter jag hade den releasefesten och även innan, det var någon gång innan också som jag hade stått på samma scen, då sa jag till folk, jag är rappare. Och inte, alltså mina kompisar, ingen trodde på mig. Alla var liksom, det var bara så här, ja, du har gjort en låt, ta det lugnt. Du ska inte tro att du är rappare. Du ska inte ta det lugnt bara. Jag var så här, men jag är rappare, jag gör musik. Och jag fortsatte säga det tills folk liksom började respektera mig som rappare, eller folk började acceptera mig och respektera mig som rappare. Så att för mig har det varit väldigt viktigt att faktiskt så här uttala någonting som du kanske inte riktigt är helt fullt ut än. Men det är ju jätteviktigt. Det är också så här, jantelagen i Sverige, så ska du inte säga någon, du ska inte tro att du är det här, du ska inte tro det här. Så för mig var det också som en revolt mot dem, mot jantelagen, att så här, vi får aldrig säga något positivt om oss själva. Så då kände jag så här, okay, jag är en bra rappare, så nu får ni ta det, eller liksom, eller bara, ja men ta det bara. Så är det, så känner jag. Du behöver inte lyssna på mig, men jag känner så. Så att för mig har det varit viktigt att uttrycka mig på det sättet.
Känner du att du utvecklas som rappare? Fortfarande?
Absolut. Men jag tror att jag kommer skriva en bok i framtiden och kommer kunna se den utvecklingen om 5-10 år när jag har skrivit den här boken. Då kommer jag säga, okej, det här händer då. Jag är mitt i det. Det är så svårt att se sin utveckling när du är i det.
Mm. Du talar ju så många språk.
Mm.
Litauiska.
Yes, tjeck.
Arabiska.
Yes.
Engelska.
Mm.
Svenska.
Mm.
Eventuellt tjeckiska.
Mm. Jag pratade tjeckiska när vi bodde i Tjeckoslovakien, som det då hette. Bodde där 2 år när jag var liten, flyttade till Sverige när jag var 4. Och sen så pratade vi tjeckoslovakiska då, som det hette, i Sverige också, men sen så byttes det ut mot svenskan liksom. Min mamma pratar ju typ så här 12 språk flytande. Hon kan ju fortfarande tjeckoslovakiska, eller tjeckiska som det nu då heter. Alltså jag känner igen vissa ord och så här, vissa melodier i språket, men jag kan inte prata.
Men hon forskar i språk.
Mm, precis.
Men vad gör det med dig då, att du har alla de här språken?
Jag läste någonstans när jag pluggade psykologi att om du som barn växer upp med fler än 2 språk hemma, så blir du väldigt uppmärksam på din omgivning. Vi pratade om HSP, High Sensitive Personality, att jag är en HSP-person. Det är väldigt så här uppmärksam på min omgivning, och det kan kanske bero på då att jag har haft flera språk som talats hemma och att jag har varit väldigt uppmärksam. Så när min pappa pratar arabiska med min syster och så kommer min mamma och pratar litauiska i telefon med någon, då hör jag liksom allting och jag tar in hela omgivningen. Det kan vara någonting.
Var du sen med, för ofta så blir man väl sen som flerspråkig, men det när man väl kommer igång så.
Om jag var sen med vad då? Med svenskan då?
Ja,
inte med språket, det var jag inte. Jag började ju prata då litauiska först, som jag föddes i Litauen. Men Men jag tror, nej, jag lärde mig svenska ganska... Jag kommer liksom inte ihåg hur jag lärde mig svenska. Jag var 4 år när vi kom hit.
Bra ålder, tror jag.
Mm, jo.
Då hinner man liksom...
Exakt.
Komma ikapp.
Mm.
De andra 4-åringarna, de kan ju skit lite.
Ja, de har ju kanske inte utvecklat sig.
Nej, exakt.
Fan, att jag kunde tjeckiska när jag var 3. Det är ju... Börjar barn prata när de är 2-3?
Ja.
Wow, okej. Okay. Det är coolt. Ja.
Många börjar nog... vet. Eller kanske till och med innan.
Nej, börjar de prata när de är mindre än 1 år?
Ja, det förekommer.
Men det är kanske... för superbarn?
Nej, jag säger inte att det är just mitt. Nej, men vi är 1, tror jag. Då kan man nog säga lampa och pappa.
Okay.
Och mamma och boll. Mm. Kanske inte boll. Det är jag på bara.
Mm.
Jag funderar på om det är lite just en superkraft att ha så många språk.
Alltså jag skulle säga att det är det, absolut. Jag kan ju, förstår, jag kan kommunicera med alla araber. Det är ju helt, det är ett jättestort språk. Men jag har alltid, jag har liksom, jag gick på Tensta gymnasium och då kunde jag ju förstå vad de sa om mig. Det var kul. Eller på Tensta.
Det fattar inte de.
Tensta centrum, nej. Kom dit som blond med en t-shirt där det stod Södermalm, kommer jag ihåg. Jag vet inte fan varför jag hade den t-shirten.
För att provocera.
Jag ville väl sticka ut. Mm. Ja. Ja, så jag tror, jag skulle absolut säga att det är en superkraft.
Mm. Det kreativa i dig.
Mm.
Har du alltid funnits där?
Alltid.
Och fick du liksom, kommer du från ett kreativt hem?
Nej. Mina föräldrar är, ja men, akademiker och aldrig liksom, eller min mamma är också så här teaterpedagog. Så hon är väl, så jag minns så här, min live persona, det vill säga den jag är på scen, har jag fått väldigt mycket av min mamma, och så här, det, den uttrycksformen har jag fått av min mamma, men inte att, i och för sig, och min pappa skriver mycket, men de är båda, som sagt, de har varit väldigt så här måna om att vi ska läsa på universitetet och liksom, och inte lika mycket att vi ska utveckla våra kreativa färdigheter så. Men ja, nej, jag tror att jag bara kände för att jag skulle göra musik, och så gjorde jag det. Det var ingen som riktigt uppmuntrade mig hemma att säga, okej, du kan göra musik och leva på det om du vill. För det var inget, det fanns inget sånt alternativ riktigt, att så här, de bodde liksom i Sovjet, de kom från Damaskus och Litauen. Det är inte, där är universitet och utbildning väldigt viktigt. Eller det var det då, och det är det nu också. Att det är en så här status att ha en universitetsutbildning, och det är så du överlever i ett samhälle. Som mina föräldrar, när jag liksom började visa att det går bra, att jag kan leva på min musik, de har aldrig varit så stolta över mig hela sitt liv typ.
Det är fantastiskt, ja.
Ja.
Att de köper det. Men då har du ju å andra sidan master i psykologi,
eller? Ja, exakt. Så, det är det. Så jag gjorde som de ville, men eller som de ville.
Ja, men det var det väl ändå, eller?
Jo, lite, kanske.
Men du revolterade sen?
Exakt.
Rockstar.
Ja, exakt. Ja.
Eller rapstar, kanske jag ska säga. Mm. Jag tänkte bara fråga dig om en sak som jag hoppas att du inte blir arg på mig för. Men jag funderar lite grann kring det här med... Just nu när du sitter här...
Mm.
Så rullar det en kampanj för IKEA där du är med.
Mm.
Kan du berätta lite grann var, för det, du är ju överallt med den på något sätt.
Mm.
Och det är en lång reklamfilm också, va?
Mm.
Var det ett svårt, gjorde du något slags avvägande när du tackade ja till det?
Alltså, absolut. Det gör jag ju. Varje erbjudande jag får är ju ett avvägande. Och så är det ju också så att hur, det är ju bara att kolla på, du vet, dina idoler, alltså vilka, hur finansieras folks musik? Det måste ju komma från, jag menar, Beyoncé står och gör en Pepsi-reklam, du vet, det är inte, Rihanna gör reklam, det är inte konstigt att så här, ingå samarbeten med olika företag. Men absolut, det är klart du ska tänka på vad det är du vill få ut av det. Jag tyckte att det var en... Alltså jag känner att det är en sätt för mig att också liksom utvidga eller så här, mitt artistskap, att kunna göra så här samarbeten och att så här skriva manuset som jag gjorde då till Kia och så här, kunna göra som jag vill i den reklamfilmen. Och bestämma hur det ska se ut i det där rummet. Men det är klart att det är, så här, det är allting, alla, alltså, vi har ju Linda Pira gjorde en AMF pensionsreklam. Det är omöjligt att inte, du får inga pengar för din musik i princip. Det är så här, det är svårt att vara musiker.
Men livegiggen känner du väl jättemycket på?
Absolut, det känner jag pengar på. Absolut, men det är inte heller alla som gör. Sen så kostar det också väldigt mycket att göra spelningar. Jag lägger ner mycket pengar på så här backdrop, vad är den kostar, 50 lax. Alltså det är så här, det är saker som kostar. Allt som jag skulle kunna vara, du vet, om jag hade snålat på mina live-spelningar och allt sånt där, då skulle jag ha extremt mycket pengar nu. Men allt som jag får in lägger jag på musiken och på artwork, på fotografer, på det här, på style. Alltså det finns liksom, allt går, det är som en, allt går runt. Jag slösar lika mycket som jag tjänar i princip för att det ska gå runt. Så att jag är också väldigt liksom, vad ska man säga? Ja, nej, ingenting. Jag bara...
Nej, men det är lite lustigt att, för det känns ju, fan, det är lite intressant egentligen att det har blivit liksom en rap-grej att vara, alltså att man lite grann går i bräschen för de kommersiella samarbetena. Jag funderar på ifall det har att göra med, jag kommer inte ihåg vilken gäst det var, om det kanske var Petter som, nej, ja, Petter, eller om det var Jason Diakité som pratade i Värvet om att de tyckte att liksom, det var så jävla mäktigt när Michael Jackson gjorde Pepsi-reklam och det, det, så här, det ska jag också göra en dag. Jag vet inte, det är väl en kulturell grej kanske.
Alltså som sagt, det, för mig var det mer så här, okej, jag kommer kunna fortsätta göra musik. Jag ska fortsätta göra musik. För mig handlar allt om musiken.
Betalade de bra?
Ja, det var okej.
Inte jättebra, eller?
Det var bra, det var okej.
Du tänker
jag
inte
överlever mycket. Liksom. Nej.
Du, när jag tittar på dig och när jag träffar dig,
okay,
känner mig oerhört orolig för dig. Men ibland när jag lyssnar på dina texter, då tänker jag ändå, du känns fortfarande som en sportig människa med så här pigg uppsyn. Så går du på klubb med två smileys i fickan.
Det är det som gör dig orolig.
Ja, lite.
Jävligt tuff fråga där, Kristoffer.
Tycker du det?
Vad fint att du är orolig för mig. Du har inget att oroa dig för.
Du har det under kontroll.
Jag har saker och ting under kontroll, ja.
Okay.
Jag är en personlig tränare, det är lugnt.
Ja, okay.
Det är där de här magmusklerna kommer ifrån.
Ja, jag fattar.
Det är inget coke diet här, inte.
Det låter bra. Men en grej som vi kan prata om lite grann också innan vi slutar, för det är ju inte, min producent skrev så här att du måste kolla på det här klippet när hon är hos Sway in the Morning. Hon är okay. Så cool.
Okay, ja.
Fråga hur det är att kliva in i den där extrema machovärlden med hennes bakgrund.
Ja, alltså så här.
Du tar sats.
Ja, men precis. Men jag kände så här, jag är så himla bekväm här nu. Jag tar en tugga från min macka här också snart. Men nej, men när jag åkte dit så var jag så här lite, jag hade föreställningar om vilka frågor jag skulle få och hur det skulle kännas och hela det köret. Men så kommer jag dit, Sway möter mig utanför och är så här, hej, hur mår du? Du vet, helt så här, han bara, det här kommer gå bra, du vet, fan vad kul att du är här, jag har läst om dig, fan fett. Och så sitter han där då med två andra kvinnor, Heather som var en gammal rappare. Så sitter de och han är så här helt lugnt. Så kommer jag in, inte en enda fråga om hur det är att vara kvinna, inte en enda fråga om, du vet, jag blir fullt respekterad, jag blir fullt accepterad för att så här, att jag är rappare. Det är inga konstigheter. Det är inte så här, aha, men du är ju ändå kvinna. Ingenting sånt. Men i Sverige, här har jag ju, det är här jag har fått alla de här konstiga och skeva frågorna om hur det är att vara kvinna och rappa. Så att där har du svaret.
Mm.
Vi är så väldigt, vi är så otroligt vi klappar oss själva på axeln hela tiden och bara, vi är så jämställda. Det är så bra här, allt är bra. Ja, men kolla, i USA är det ju inte jämställt, men det är, jag vet inte, jag kände att jag blev sedd som rappare som jag aldrig har blivit sedd som rappare här i Sverige i början, liksom när jag var ny. Så att det kändes bra.
Har du känt dig respekterad som rappare här idag?
Du respekterar mig. Mm.
Och vice versa?
Absolut.
Du...
Men inte som rappare?
Nej, inte ännu. Nej. Jag har inte bevisat mig.
Exakt, mm. Exakt. Hur känns det att vara 40-årig man och rappa?
Ja, I don't know. Men jag ser fram emot att och utforska det.
Mm, bra.
Kan jag, är jag en fucking G eller?
eller som Malou sa, en fucking genius.
Ja, sa hon det?
Ja. Det var fint.
Ja, jag är inte det.
Men jo, men absolut. Jag vet inte. Är du G?
Får man, är det en sån grej som man själv bestämmer om man är?
Lite, ja. Ja, så att om du säger det så, så varsågod.
Jag vågar inte riktigt. Jag ska kontemplera det.
Ja, vad bra. Nej, vänta, vänta, du kan inte säga kontemplera om du ska vara G där.
Du,
ja.
Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera hög solskyddsfaktor i sommar. Jätteviktigt, skydda din hud.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Statsministern.
Tack för att du kom igen.
Tack.
Silvana Imam, vill du höra mer av henne så sommarpratar hon i P1 i sommar. Kolla in det eller lyssna in det. Och Värvet fortsätter hela sommaren komma ut med ett avsnitt i veckan. Nästa gång är det dags för Thomas Orup Eriksson. Jag hoppas du lyssnar då, för det var ett jättefint snack även det. Ha det bra så hörs vi. Jag heter Kristoffer Triumf. Hej då.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.